A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Tack, 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 10 tunnor av tack till Anna, Viktor och Anna, Oliv, Annette och Olle och Emily är hennes namn. Och Lovisa och Astrid och Henrik. Alltså inte jag själv utan en annan Henrik. Och Kristina och Mimmi och Ida och Sandra. Malin och Lene och Ragnhild. Som vi alla känner väl. Och Veronica och Daniel och Inger och Anna och Malin och Kristina och Mia. Och nu senast också Katarina. Hej. Tack så hemskt mycket för att ni och alla ni andra stöttar. Alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon. Och därmed också få tillgång till extra podden som kommer ut via Patreon på en egen personlig länk då en gång i veckan. Tack så mycket för att ni finns. Och tack alla som då och då skänker en liten slant via Swish-numret. Vill du ge, vill du skänka, gå till www.somnamedhenrik.com och läs mer där. Hej! Och välkomna till Somna med Henrik. Din pinsamme prins. Din häxjakts holmgångshetsare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och min tanke med det här är att jag ska få dig att somna in. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag ska börja med att säga hej till dig som är ny. Om du är ny så vill jag bara berätta lite kort vad det här är för någonting. Det här är en insomningspodd. Det betyder att du ska somna till podden. Det är den primära tanken. Sen finns det en stor grupp människor som lyssnar och är vakna också. För att de tycker att poddens prat roligt. Om du väljer att somna till podden kan du lyssna på den både en och två gånger. Du kan sluta i mitten någonstans, sätta en timer eller något. Och så kan du lyssna på andra halvan en annan gång. Jag följer inte något manus och jag kommer inte att klippa i podden. Jag pratar om det som dyker upp i mitt huvud. Eller beroende på vilka personer som kommer in i studion. Så det kan bli vad som helst. Jag försöker att vara sammanhängande. Det är inte alltid det går. Jag kommer att följa en egen logik. Jag kanske kommer att säga roliga saker. Det händer. Jag kanske kommer att säga jobbiga saker också. Det händer också. Och jag skulle vilja slå ett slag för den jobbiga saken. Alltså, jag tycker att vi ibland försöker skydda oss mot jobbiga saker. Och vi gör det i någon slags tro att det blir bättre då att den jobbiga saken försvinner. Men jag menar att det finns andra sätt att närma sig jobbiga saker. Till exempel att bara acceptera att de finns. Och lite är det kanske är poddens filosofi just nu. Just nu i alla fall. Den kommer kanske ändras en dag. Inte vet jag. Jag skulle vilja tacka dig som skriver in jonhenrikstahl@gmail.com. Jag läser allt men jag hinner inte svara på så mycket nu för att jag har en hel del annat. Men jag läser allting. På bussen, på tåget, på i poddstudion, i logen. Inte i bilen. Jag håller på att lära mig att köra bil. Samtidigt som jag driver 3 projekt samtidigt. Vilket gör det lite tight. Men jag ska inte snacka så mycket om att göra saker tight. För att alltså, du har det säkert väldigt tight i ditt liv. Vi har det alla tight. Vi sitter alla i skiten så att säga. Men jag har ju valt det här själv. Tack också alla som recenserar podden på de olika plattformarna. Det gör att podden sprids. Så eftersom det här är mitt andra poddförsök. Jag gjorde en tidigare och den gick inte bra. Så är det här det slår mig med sån styrka varje gång jag kollar statistiken och ser att lyssnarantalet hela tiden stiger. Och det beror på att du som lyssnare är så duktig och berättar för folk om podden i sociala medier eller i riktiga sociala nätverk och recenserar podden dåligt eller bra på de plattformar där du lyssnar på podden. Det finns också en hemsida om du är intresserad av att till exempel bli en Patreon och hjälpa till att sponsra podden och få tillgång till extra podden. Du går in på www.somnamedhenrik.com eller så kan du gå direkt till www.patreon.com/kirinaya. Du kan följa mig på Instagram, där heter jag Kirinaya. Eller Somna med Henrik. Kanske bättre att gå in och följa podden. Den behöver fler följare, det är ganska få fortfarande. Det behövs flera där. Där postar jag ofta och lättillgängligt. Medans Kirinaya är mer mitt eget lustprojekt. Där jag gör film. För det mesta. Jag har ingen aning om vad jag ska prata om nu. Jag vet att jag ska prata i en timma. Men jag måste säga att det är mig lika svårt att närma mig som om det vore en brinnande buske. Var det Moses? Mose. Hur gick det till i den gammaltestamentliga världen om man ville gå ut och äta en korv med Mose? Alltså hur gick det till? Blev det ett skämt liksom? Jag vet att man inte pratar svenska då, så att det här är inte ens en relevant fråga. Men förlåt, nu kommer in en bonde. Det var ju märkligt. Du är, kommer från, det är en bonde från 70-talet. Vad gör du här? Alltså jag menar, vem är du och vad gör du här? Hej Henrik, jag heter Arne Bylund. Och jag är din bonde. Du hade beställt en bonde. Var det idag? Ja, det står här. Okej. Ja men hej, kom in. Jag har aldrig haft en bonde i studion. Det kan vara intressant. Jag har intervjuat alla möjliga typer av primörer och djur. Och, men inga bönder. Jämförde du precis bönder med primörer och djur? Nej, men alltså jag tänkte, det blir ju mest en... alltså jag tänkte mer eftersom bönder i regel handhar djur och primörer. Ja, du menar så. Ja, just det. Så då är jag egentligen den naturliga slutpunkten då i dina intervjuer. Det kan hända, ja. Men jag ser inte det här som en slutpunkt. Jag tänkte nog fortsätta ett tag till. Om inte podden plötsligt börjar dala väldigt i popularitet. Och jag befinner mig i en situation med en lyssnare som är typ med jag själv. Det, för då kanske jag skulle lägga ner. Undrar vilket som kommer att bli det sista faktiskt. Jag har ingen aning just nu. Just nu är man liksom mitt uppe i någonting som... Förlåt mig, men skulle vi prata om dina filosofier kring poddandet eller skulle jag kunna få göra det jag är här för att göra? Ja, alltså... Vad ska du göra då? Jag ska läsa bondepraktikan för dig. Jag ska förmedla gammal, urgammal visdom. Okej. Alltså har jag beställt dig? Ja, du har beställt mig på www.beställenbonde.com. Beställenbonde.com. Nej, förlåt, .nu. Beställenbonde. Beställenbestämdbonde.nu. Alltså det är en lek med så här, BBB nu. Alltså så här, beställ en bestämd bonde. Och jag är bestämd och jag är bonde och nu är jag här. Precis som du har beställt. Jag har ingen minne av det, men okej. Okay. Jag kan inte påminna mig om att jag heller har blivit briefad om att det ska komma en bonde idag. Men å andra sidan finns det ju ingen som skulle kunna briefa mig om det eftersom det bara är jag som har kontrollen över den här podden. Jag sitter ju faktiskt just nu helt ensam. Ingen hör mig prata. Ingen vet någonting om att detta sker precis just nu. Du som lyssnar precis just nu lever ju ditt vanliga liv eller ovanliga liv. Beroende på vad som händer i just detta nu. Okej. Bondepraktikan säger du. Vad är det? Vet du inte vad bondepraktikan är? Nej men alltså jag har ju hört det sägas. Är det inte så här gamla? Solen går upp senare om man har ont i sin likton och sånt. Det är en del sånt ja. Men det finns också en hel del kloka saker som till exempel att om det regnar hårt så blir man blöt till exempel. Det är ju en gammal visdom som vi har glömt bort idag. En ko är ett djur, till exempel, har vi också glömt bort. Ett djur är någonting som sitter på en ko, till exempel. Det är ju saker som den moderna människan har liksom glömt bort. Om ni undrar varför jag då vrider mig bort från mikrofonen så är det för att jag har haft ett problem där min dator kraschade efter att jag hade pratat i en timma. Det hände alldeles nyss. Det är lite synd för ni fick aldrig höra programmet som handlade om en rymdfärd. Det är synd för det finns inte inspelat tyvärr. Jag började prata och sen gick datorn ner i viloläge och stängde av sig. Och jag satt kvar här och pratade och efter en timme så gick jag ut och skulle liksom stänga av inspelningen. Då hade datorn stängt av sig helt och jag hade bandat... alltså bara 25-30 sekunder ungefär. Men det var en väldigt fin och rafflande rymdresa. Du kanske var här i studion intill här och hörde mig. Ja, det var jag faktiskt. Jag tänkte framför allt på vilken otrolig dålig fantasi du har när det kommer till att beskriva rymdskepp. Du är väldigt gängse. Jag tänker inte ens gå in på det avsnittet. Jag blir helt slut bara att tänka på det faktiskt. Jag har ju redan pratat om detta i en timme. Nu gäller det att försöka skapa fräscha, nya tankebanor som inte tråkar ut mig utan håller mig på tårna, va? lite grann som en curlingboll, puck, sten som glider över isen, och de som suddar, skrubbar framför gör ett bra jobb. Så välkommen Arne Bylund, bestämd bonde beställd av mig. Välkommen, och läs nu högt för oss ur Bondekrönikan. Alltså, jag vill börja med att säga att Bondekrönikan är ju inte en bok eller ett verk, utan det är ju en... Nu har jag sammanställt några gamla bondepraktikan. Sa jag Bondekrönikan? Jag menar ju Bondepraktikan. Har jag sagt Bondekrönikan hela tiden nu? Va? Svara. Ja, vill du jag ska svara? Ja. Nej, eller jag kommer inte ihåg. Jag var så himla fokuserad på vad jag ska säga. Kan jag få börja läsa nu? Det är jag som har gjort de här nedteckningarna. Okej. Okay. Då börjar vi. Vänta, ska jag bara kolla. Allt rullar. Tack för det. Okej. Det här är en bra, till exempel. Fiskar är djur som bor under vatten. Kor dricker vatten, men dricker inte fiskarna. Nej. Eller vadå? Men förstår du inte? Det är ju genialt. På vilket sätt är det genialt? Ja, men när man startar som bonde har man kanske inte en aning. Man vet ingenting. Alltså, man vet att det finns fiskar i vattnet. Man har sett dem slingra sig förbi. Korna dricker vatten ute i hagen, och dricker de ju vattnet ur den där lilla dammen där du har planterat in regnbågslax, va? Då kanske du blir orolig att korna ska dricka upp regnbågslaxen. Nej, alltså, jag antar att kor är precis som vi. Om jag skulle dricka i ett glas och det simmar omkring en fisk där, så kanske jag inte skulle försöka svälja ner fisken. Har du aldrig druckit en sån där drink med en liten mask i? Nej. Hur så? Ja, där är ju ett djur som man då sväljer med vilja, till exempel. Har du aldrig svalt en tablett? Jo, men du kan inte jämföra lax med tabletter. Alltså, en ko ser ett levande djur. De är ju stora också, regnbågslaxar. Du behöver inte vara orolig för det. Okej, okay, så du säger emot flera hundra år av kunskap? Nej, förlåt. Okej, okay, fortsätt läsa. Tack. Okej, okay. Den här är också väldigt fin. Om någon hytter med näven åt ett grässtrå tyder det oftast på att den personen är galen och bör uteslutas ur byagemenskapen. Okej, okay. Fortsätt. När det är skare på vintrarna och man går barfota så kan man frysa om fötterna, men det är fortfarande värre att gå in i sitt eget kök med skor med spikar i botten. Är det här någon typ av bondepraktika för paranoid schizofrena personer? Eller är det, alltså, jag förstår inte. Ska du vara ironisk nu och skoja med mig när jag läser urgammal hundraårig kunskap för dig här? Nej, jag ska läsa en passage här för dig. Bondens dag. Den är på engelska faktiskt. The day ahead. Varför är den? Vänta, förlåt. Men jag brukar inte prata engelska i the day ahead. Men jag brukar inte prata engelska i podden. Det känns lite som att man tar the day ahead. So many girls in here. Where do I begin? I see this one about to go in. Then she says, I'm here with my friends. That got me thinking, and that's when I said, where are them girls at? Ooh, where are them girls at? Ooh. Har du inget att säga? Förlåt, är du klar? Okej, okay. Jag vet inte om det där beskrev en bondes dag, alltså på riktigt hur den... Alltså hur beskrev det där? Vänta, jag ska försöka formulera mig så du inte blir upprörd på mig då. Eftersom alla mina gäster bara blir sura på mig hela tiden. Jag förstår inte vad är grejen. Ni finns ju inte ens, ni är bara en del av min hjärna. Ja, så okej. Okay. Det här är en sångtext. Det här är en sångtext, en modern sångtext. Alltså jag har hört den på radion jättemånga gånger. Det är någon sån danslåt liksom. Ganska... Ja, den, alltså texten, man skulle kunna bryta ner texten, alltså på riktigt, göra ett riktigt arbete med den, vad den egentligen handlar om, för det är ju en intressant historia. Jag får ju tolka det som lite grann att det är en mans historia om ett diskoteksbesök. Men det är en tjej med och sjunger också, fast hon sjunger liksom... Det är som att hon sjunger först lite sin egen version av händelsen, men sen går hon in på hans berättelse ändå, så att hon förenas med honom. Och slutpoängen, alltså sensmoralen i berättelsen, är typ, vi skulle kunna vara vänner allihop, vi behöver inte dela upp oss mellan könen så här, vi skulle kunna ha kul, eller? Ja, alltså så här... Han sjunger, so many girls in here, where do I begin? Alltså så många flickor här inne, var ska jag börja? Det här indikerar ju att han är intresserad av, nej han är inte intresserad, han har ett jobb att utföra. Han har framför sig att han då ska interagera med flera utav de här flickorna. Som jag förstår det då, en efter en? Eller är det som att han går mot dem i grupper? Det är i alla fall, han räknar dem ju inte direkt. Det kanske han inte kan. Han säger, det är så många. Vilket åtminstone antyder att han har en slags uppfattning om numeriska värden. Alltså det är fler än några stycken. Det är så många. Ett värderingsord där. Okej. Okay. Var ska han börja? Han kanske är lite trött liksom. Så det är lite som att han har ett jobb att sköta. Vad mycket disk det är kvar från middagen. Och jag måste ställa in allt det här i diskmaskinen. Men det ligger liksom såsiga tallrikar överallt. Och jag vet inte, var ska jag börja? Är det så? Ja, sen är texten i alla fall. I see this one about to go in. Okej. Okay. Han ser en flicka. En kvinna som han tycker är lite intressant, då får man väl förmoda. Och så tänker han är precis på väg att gå in, alltså då antar jag det betyder att han är på väg att gå fram till henne då. Men då säger hon någonting. Då säger hon, I'm here with my friends. Jag är här med mina vänner. Men hon säger det inte till honom, för han har inte gått in än, så att säga. Han har inte gått fram än. About to go in, säger han. Så han gör sig nära. Då säger hon, jag är här med mina vänner. Då säger hon det ju inte till honom, liksom, utan hon säger det ju... Säger hon det bara rakt ut i luften då? Alltså som att hon skriker. För det är ju också på disco. Va? Det är ju säkert, det är mycket ljud. Så han ska ju höra detta. Och han står en bit ifrån. Alltså, I see this one about to go in. Alltså han står en bit ifrån. Så han står och tittar på en tjej som han tycker verkar intressant. Han börjar gå närmare. Nej, han gör sig redo och går närmare. Alltså han har inte ens börjat gå än. Och då skriker hon med sina lungors fulla kraft. Eller then she says. Ja. Men det måste ju höras. När man måste ju prata ganska högt på ett disco. Så okej. Okay. Så hon skriker, jag är här med mina vänner. Jag är här med mina vänner. That got me thinking. Alltså det hon sa fick honom att tänka. Det föddes en tanke i hans huvud. Han drar sig tillbaka. Han reflekterar över sakernas tillstånd. Han väger argument mot varandra. Han hissnar inför stora frågeställningar. Han tänker. Kugghjulen rullar i hans hjärna. Han hans hela kreativitet och spatiella förmågor. Nej, inte spatiella. Någon slags problemlösare i det tas i anspråk. Och då, det är då han säger det. And that's when I said. Och det var då jag sa. Where them girls at? Ooh. Alltså, var är de där tjejerna då? Ooh. Och då, alltså det där ooh, det sjunger han ju då. Och alltså, menar han, alltså är det en ironisk fråga? Alltså som, jaha, men varför är du inte med dem nu, typ? Var är de där tjejerna då? Eller menar han, ja men vad är de då? Vad är de då? För sen säger han ju, vi tar hit dem så vi kan vara vänner allihopa då. Varför förutsätter han att det är tjejer, by the way? Hon kanske är ute med sina kompisar som råkar vara killar. Eller en blandning. Alltså det behöver ju inte vara könsindelat, så det blir så strikt. Jag kan tycka det är lite tråkigt, liksom ett tråkigt antagande av honom, att han tänker att bara för att hon är tjej så ska hon vara ute med andra tjejer. Och per definition också ligger ju underliggande att det här är heterosexuella tjejer som ser sig själv som kvinnor. Att det är en väldigt homogen grupp. Nu kanske han är en person som rör sig i klubb och sådana klubbar där allting är homogent. Men jag kan tycka lite grann att han är lite för snabb här. Men också den här tanken att han har tänkt och sen säger han, vad är de där tjejerna då? Eller kanske han menar rumsligt. Alltså att var exakt i rummet är de? Alltså var i förhållande till dig och mig, var befinner de sig just nu? Alltså det kanske är något litet autistiskt drag, att han vill ha kontroll. Han vill ha kontroll över var de här tjejerna är, förmodade tjejerna. Men då borde han också fråga, your friends, what are their genders and where exactly are their location? Where are they located? Ooh. Where are they located? Ooh. Men det gör han inte. Utan han vill veta var de är. Vad är de tjejerna då? Alltså om jag ska sluta skoja så är väl det att den enkla idén som han har fått är att vi kan helt enkelt umgås allihop. Jag behöver inte stå här och prata med dig, utan vi kan umgås allihop. Och sen är det ju hennes tur då att sjunga. Då sjunger hon i början lite sin egen version av händelserna. Lite grann som i den här tv-serien på HBO, The Affair. När man först får se en persons upplevelse av händelserna och sen en annan persons lite varierande upplevelse av händelserna. Man får höra olika versioner. Och ibland skiljer de sig åt väldigt kraftigt och ibland liknar de varann. Och det är väldigt fascinerande, för det är ju så livet är ju. Det är ju aldrig så att man upplever samma sak två personer eller fler. Okej, så då sjunger hon so many boys in here, where do I begin? Så många pojkar här inne, var ska jag börja? Så hon befinner sig i en liknande situation som han, mannen, diskomannen. So many boys in here, så många pojkar här inne, var ska jag börja? Alltså här står jag nu inför ett Sisyfos-projekt. Alltså ett övermäktigt svårt projekt där jag ska rulla en stor sten upp för ett berg och sen kommer den stenen bara rulla ner igen så fort jag har kommit upp. Oj, var ska jag börja? Men det måste göras. Ja, så ser hon, I see this one about to go in. Återigen, about. Så att hon är på väg att gå in. Och sen byter hon, eller hon måste väl göra det av logiska skäl, men det blir liksom som att hon överraskar sig själv, för sen sjunger hon, then I said, I'm here with my friends. Så det är som att hon överraskar sig själv. Det är som att hon överraskar sig själv av sina egna ord, sin egen insikt. Hon är på väg att gå in, så att säga, närma sig den här killen som hon tycker verkar vara snygg, intressant eller någonting. Och så överraskar hon sig plötsligt med att säga, jag är här med mina vänner. Fast ingen lyssnar. Han står fortfarande på väldigt långt håll. Säger hon det till sig själv? Säger hon det, jag måste sluta hålla på och ragga när vi är ute så här. Jag är här med mina vänner. Det här är vår kväll. Jag är här med mina vänner. Ja. Och då på något sätt så hör han detta. Och då ser hon. För då sjunger de vidare. Then I said I'm here with my friends. That got him thinking. And that's what I said. That's when he said. Så hon ser honom att han, att det så föds en tanke i honom. Han hör henne säga, jag är här med mina vänner. Och hon ser att där i hans målinriktade blick bör någonting flacka, fladdra, dra sig undan. Skuggor kryper över hans ansikte som hon tycker är både intressanta och lite skrämmande. Han blir introvert. Hon ser hur hans panna läggs i djupa väck. Hans ögonbryn blir nästan ett enda ögonbryn i mitten. Hans mun blir barnslig, lite halvöppen. Hans ögon, också barnsliga, oförställda, stirrar ut över dansgolvet. Tittar blygt på henne, sneglar ner på sina händer. Fumlar med dem, de tidigare så målmedvetna händerna. Fötterna stampar lite nervöst. Han ställer sig med benen i kors, som om han vore lite kissnödig. Men det är egentligen bara att han tänker. Han försöker väga samman olika argument. Men de är oförsonliga i honom. Han försöker väga. Det är som att han försöker förena den allmänna relativitetsteorin med modern kvantfysik. Det är omöjligt. Han försöker pressa ihop dem. Men så hittar han ett litet spricka, ett litet skrymsle i teorin. Och då är det som en lättnad far över hela hans ansikte. Hon kommer på sig själv och drar efter andan i takt med hans vackra ansiktes små subtila förändringar som ändå är större än alla andras i den här homogena klubben. Och det är då han säger det. Var är de tjejerna då? Ja, och sen vet man ju inte vad som händer. Vi kan vara vänner allihopa. Vi kan vara vänner allihopa. Man behöver inte vara uppdelad. Alla kan vara vänner med varann. Det är en vacker sång. Det är som att John Lennon hade kunnat skriva den. För den handlar om unity. Ja, ja. Vi tar varann i händerna allihopa. Var är de tjejerna då? Det som ingen känner till är att hon sa... Att egentligen så sa han, jag kräver att få veta de här unga damernas exakta position i rummet i förhållande till oss och med klockans olika positioner i direkt association. Och hon säger, det är inte tjejer, det är två tjejer och en kille. Och jag är inte intresserad av att... Vi kan umgås allihopa därför att vi är här med jobbet och vi vill, jag känner inte dig och jag vill typ, men det är ingen som, alltså i den utopin som sång, det är geni som har skrivit den här sångtexten, försöker måla ut här är ju alltså en värld där det finns några gränser, där alla bara är trallande. Det är en hippietext, det är en hippie. Den hade platsat jättebra under 60-talet i någon slags förbrödringsanda. Förlåt Arne, nu tog jag över jättemycket. Du skulle läsa ur Bondepraktikan här och jag... förlåt. Hallå, har du somnat? Ja, du pratar ju så otroligt sövande, men nu har jag vaknat. Det luktar lite parfym. Är det du som är parfymerad, Arne? Eller är det jag som... Ja, det är faktiskt jag. Var kommer den här doften ifrån? Jag har inte parfymerat mig. Jag luktar gott. Jag luktar... Samarkand. Jag luktar varm hud. Solkysst hud. Detta fruktansvärda uttryck. Förlåt, har du något om solkysst hud i Bondepraktikan? Ja, här ska vi se. Solbränd. Solbad. Solen. solen, solvass, sol, här, solkysst. Solkysst ska du bara bli i nacken, gammalt bondeordspråk. Jaha, inte sant. Okej, okay, fortsätt. Nacken ska som sagt alltid vara böjd. Men om du böjer, och nu läser jag innantill. Om du böjer för mycket på din nacke så kan du få ont i din nacke. Speciellt om den står som en backe. Därför bör du variera dig med att då och då titta uppåt på stjärnorna. Åtminstone 4 sekunder. Men ofta mer. Dock ska detta undvikas. Att liksom en hackspett fladdra med huvudet upp och ner, mark och stjärnor ömsom, ömsom. Detta är skadligt för de känsliga ligamenten och membranen i din nacke samt hals samt bröstregion. Därför bör du åtminstone vänta 2 sekunder innan du byter position. Kan man titta rakt fram som bonde? Nej, det går inte. Nummer 2. Om du har en gammal lada där din familj har haft djur tidigare som du har avyttrat och du numera bara har till exempel din gamla traktor där inne, så får du absolut inte ställa in saker där som gör ladan till någonting annat än vad den är. Du får inte bygga om, göra en dansbana, en bar, en teaterlokal, ett fik, en utställningshall, ett bibliotek, en avkopplingsyta, en biljardhall. Ingenting annat än gammal lada ska det vara där inne. Även om du aldrig använder lokalen så ska det vara tomt där inne. Låt den förfalla. Sätt absolut inte upp några kulörta lyktor eller något annat otidsenligt. Utan låt arvet leva kvar. Om arvet är tomhet så är det tomhet som ska överleva. Okej. Okay. Det var väldigt specifik. Och här kommer den till. Gå aldrig i spikförsedd riddarrustning med klipinnar, räfsor, vassa spikar och utfällbara boxhandskar bakom din stora arbetshäst som heter Bella. Okej, det var också en väldigt specifik. Ja, jag läser vidare här. För att om du går bakom din häst i dylik utrustning finns stor risk att du kan råka riva, sticka, peta eller boxa din häst varpå hästen sparkar dig. Och oavsett riddarrustning eller inte så gör en hästspark förbluffande ont. Förbluffande är understruket här i bondepraktikan. Jag hoppas att jag inte har sagt krönika nu mer. Bondepraktikan. Nej, det kan ju vara sant. Var väldigt specifikt med hästen Bella. Ja, men Henrik, det vet ju du varför. Ja, du menar Bella var en häst när jag var liten. Ja, och jag var ju också en bonde när du var liten. Jag finns inte längre mer än i ditt medvetande, Henrik, men jag har levat och jag hette Arne Bylund. Jag heter väl det fortfarande, får jag väl förmoda. Om man skulle referera till mig i någon kontext så är väl fortfarande mitt namn Arne Bylund. Man kan ju inte säga mannen som tidigare var Arne Bylund. Jag menar, bara för att jag är död behöver ju inte det betyda att jag slutar vara Arne, menar jag. Sett ur någon kontext så är jag väl alltid Arne och Bella är alltid Bella. När du var 4 år, Henrik, så var du hos mig ibland. Jag bodde granne med dina föräldrar och det var... Ja, och du fick sitta på Bella en gång, kommer jag ihåg. Du kommer inte ihåg det, men du har sett det på en gammal Super 8-film som din mormor tog. Bella var en stor arbetshäst. Ja, jag minns dig mycket väl, Arne. Okej, okay. Du har alltså nu under vår tid här tillsammans citerat någon slags låt och läst delar av bondepraktikan. Blir det något avsnitt av det här ens, tror jag? Jag tänker fortfarande på den här rymdresan. Det var ju hemskt synd att du inte fick höra. Jag kan ju dra en grej av den. Om jag kommer ihåg nu. Allt har ju bara gått i ett flöde här. Jag börjar också få sån förbaskad träsmak i min akter. Jag tänkte jag skulle bli en sån där farbror som pratar så där hövskt om saker som akter och sånt. Det känns som att det behövs en sån nu. Alltså som skruvar på sig obekvämt. En sån där som säger, ja nu vågar jag ju inte säga för det är ju damer närvarande. Alltså en sån otroligt sorglig, lite förljugen karaktär som hävdar någon slags gammalt riddarideal som kanske aldrig har funnits. Jag gjorde en gubbe en gång som hette Stålhenrik som var lite sån. Det är lite roligt med den där utdöda, men att det finns faktiskt fortfarande män även när jag var till yngre, så att det fanns killar i min egen ålder som på något vis tänkte att de skulle vinna någon slags poäng på att vara så där korrekta, lite som riddare, gammaldags riddare. Kanske också att jag själv var det faktiskt. Och datorn rullar fortfarande, det är ju fantastiskt. Vad tycker du om podden hittills, kära lyssnare? Jag själv måste säga att nu har jag då alltså pratat i två timmar. Och jag har spelat in extra podden också, så 2,5 timmar då. Så här, totalt. Jag drömmer ibland på nätten att jag kör bil. Det har jag gjort nästan hela mitt liv. Men nu först, eftersom jag har tagit en körlektion då. Men det gick så pass bra, ska jag säga, och jinxa hela situationen då. Men det kändes så lättbegripligt för mig att jag genast kunde i drömmen applicera detta. Blinkers och koppling och sånt. Så att jag drömde att jag körde liksom. Ja, jag är verkligen väldigt sugen på att ta det där körkortet. Inte som för att jag längtar så hemskt mycket efter att köra bil. Jag tycker det finns ju många olika saker som väger mot att köra bil, måste jag säga. Men Nina, min tjej, kör bil och vi bor så att vi måste ha bil för att kunna ta oss till och från butiker och sånt. Alternativet är att beställa någon annans bil som kommer hem, men det blir ju samma sak på något sätt. Så vi måste liksom ta oss till och från. Och så kanske miljökompenserar på något annat sätt då. Jag bara känner att jag har inte det här överdrivna behovet. Jag hade nog aldrig kanske tänkt att ta körkort. När det var dags för körkort så, alltså när jag var 18, då la jag verkligen stolthet i att inte ta det. För då var det alla brölande killar som hade varit dumma mot mig i skolan som tog körkort. Jag satte ihop det med dem. Jag tyckte att jag var finare än så. Jag var en förfinad person. Jag behövde inga bilar med plyschtärningar i framrutan. Jag skulle ändå bli körd vart jag än skulle gå sen, tänkte jag. Nu var ju världen och verkligheten lite mer komplex än bara att bli körd överallt, även om jag ju faktiskt har varit precis just det. Eftersom jag inte har kunnat köra själv så har jag ju blivit körd överallt. Det har ju inte varit en lyxdetalj, det har ju snarare varit någonting som ständigt ger mig dåligt samvete gentemot framförallt Nina. Men också till min plånbok, eftersom jag har tvingats att i stunden när det inte har funnits bussar och sånt har jag varit tvungen att åka taxi. Och det har ju kostat pengar. Nu kommer jag inte kunna ersätta taxiresor med bilresor, jag fattar ju det. Men vad väldigt, vad jag håller på att trassla in mig i grejer så att det ska låta rätt här nu då. Jag håller på att ta körkort. Varför ska man hålla på för? Det är så... Man har ju sån... Ja, jag har sagt det förut. Det är så viktigt för mig att det ska låta rätt det jag säger. Varför måste jag täcka in alla delar av min person i en enda mening? Det är ju i det man inte säger som det kommer fram. Det som är en själv. Varför det nu ens skulle vara viktigt. Du sover ju. Så att det spelar ju ingen roll. Arne, du är kvar. Vad fint. Du ser ju inte här nu. Men Arne har lagt sin haka på min axel lite förtroligt. Han är ju en lite äldre man. Ursäkta, jag hoppas att det är okej att jag pratar om dig som så här. Att du inte var här. Ja, absolut. Han har en lantmännen-keps med ett så här genomskinligt blå plast i skärmen. Och han har lagt hakan på min axel. Han snusar lite med sin lilla skäggstubbiga snusnäsa mot min nacke. Det kittlar väldigt fint. Han har lagt sina starka men ändå lite slitna nötter. Armar och händer runt min midja och lutar mig nu mot och tittar nyfiket på vad jag håller på med. Jag märker att du försöker krypa in i mitt hjärta, Arne, men det går inte för att du var nog aldrig i mitt hjärta. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag var ett barn och hela världen var väl i mitt hjärta. Eller jag menar, hela världen var väl mig nära, men i mitt hjärta fanns ju bara mamma och pappa då. Tänk, visst är det märkligt när man växer upp och blir äldre att... Ja, i alla fall för mig. Att den där platsen som mamma och pappa var i när man var yngre, den blir liksom... Ja, där finns ju ens eget barn nu. Det finns väl kvar, men det är som att man prioriterar saker. Min kärlek till de som gav mig liv på något sätt är en om man inte börjar öppna lock, för då stormar man väl rakt in i den där barnsliga kärleken. Men nu är den ju lite förnuftig och den är ihopkopplad med bekymmer, att man oroar sig för dem, och de är inte längre svaret liksom, och har ju inte varit på 20 år. Men på 24 år. Mer kanske. Jag minns att jag minns någon gång när jag tänkte att ja, nu är jag stor. För jag det hade gått mycket lång tid utan att jag hade brytt mig om vad mina föräldrar tyckte om någon grej. Ja. Men det är också lite sorgligt, för det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig när jag var yngre vad mina föräldrar tyckte om olika saker. Jag gjorde och sa och tyckte. Ja. Jag antar att... Ja, nu fick jag verkligen slut på information, Arne. Kan du läsa lite mer ur bondepraktikan? För nu är det liksom slut i huvudet på mig. Det är bara brödord, höll jag på att säga. Brödjobb, brödtext i mitt huvud. Där böljeskummet spolar stranden stod vi och ryktade med skrapor våra hästars man. Vi kände gråt i halsen, ty vi hade hört att på ditt bud Hippolytos befallts att gå i olycksalig landsförvisning härifrån. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar, och till stranden följde honom hans kamrater, en ofantlig skara unga män. Sin sorgsna klagan avbröt han till sist. Vad gagna tårar, lyda måste jag ändå, min fader. Så steg han upp, grep tyglarna från hästens, vagnens, och fann i golvets bygel fäste för sin fot. Ja. Det där var ur Aiskylos pjäs Hippolytos. Det som hände sen med Hippolytos, han har blivit landsförvisad av sin far, är att han ger sig av längs stranden med sin häst, sina hästar och sin vagn, när man står upp och sätter fast fötterna i byglar på golvet. Upp ur havet kommer då ett fruktansvärt sjödjur och dräper Hippolytos. Och det här är då Theseus. Hjälten Theseus är alltså Hippolytos pappa, tror jag. Han blir, det är alltså hans fru, alltså så här, det är ju så hemskt alltså. Som jag minns det, rätta mig om jag har fel nu, men det är alltså Teseus gifter sig med, han blir kär i Ariane som han räddar ur Minotaurus labyrint på Knossos. Eller Kreta, jag kommer inte ihåg. Och sen så för han med sig Ariane. Nej, han lämnar Ariane för att han får något förfärligt bud av någon gud som tvingar honom att välja, och då väljer han att lämna Ariane. Ariane gråter och gråter och han gråter och gråter, men han måste dra. Och hon tror att han har svikit henne, men egentligen så var han tvungen att rädda hennes liv på något. Jag kommer inte ihåg riktigt. Sen kommer han hem och så gifter han sig med Ariannes lilla syster. Tror jag att det är så. Ariannes lilla syster blir kär i Hippolytos som är Teseus son. Är det så? Och hon vill ha honom då, men då säger han nej. Då blir hon arg på honom och tvingar Teseus att skicka bort sin son. Men så har hon då samtidigt också bett havsguden Poseidon att dräpa Hippolytos. Så tror jag att det är. Jag kommer inte riktigt ihåg, för det här är 20 år sedan jag läste de här. Men det är rätt tuffa grejer alltså. Hon kanske var ung och dum, den här Fedra, kan hon heta så? Fedra. Hon blir ju jättearg på Hippolytos för att han inte vill ha henne. De är väl i samma ålder, Teseus är mycket äldre. Ja, som sagt, det kan vara så att jag minns helt fel. Då får du gärna skriva till mig och rätta mig om du skulle vara duktig och väl etablerad i grekiska myters värld. Jag har ju vuxit upp med grekiska sagor. Ingvar Kjellson hade någon slags kassettbandsinspelning på 80-talet som hette Hjältar och monster på himlavalvet. Undrar om jag kan hitta den igen. Om inte, så får du gärna, om du har dem, kan du väl bara skicka dem till mig i någon Dropbox-länk. Det vore jättefint att få. Kan du läsa något mer ur bondepraktikan Arne Bylund, bonde från mitt minne? Absolut. Här har vi en tidig anteckning från Snorre Sturlasons tid faktiskt. Det här är någon gång på 1100-talet kanske. Det rör kor. Kor är tvåögda varelser med fyra ben som rör sig i miljön. Om du står på en åker och en ko går förbi dig, det betyder att kon passerar på din vänstra sida. Men för kon så passerar du på den vänstra sidan. Det här betyder att när en ko och du möts en stilla dag, kanske det regnar lite ljummet på åkern, så passerar ni på varandras identiska sidor fast ni är på väg åt varsitt håll. Detta är kosmos inspirerande, motsägelsefulla natur. Att det som är tvärtom kan vara samma och det som är samma kan vara tvärtom. Låt aldrig lura dig, för allting är spegelvänt. Intressant. Djupt filosofiskt. Är det Snorre själv som har skrivit det här? Eller? Nej, inte Snorre, utan hans kompis Orre. Orre Julason heter han. Snorre Sturlason och Orre Julason var ju ett gammalt sånt där Kalle Julabopar. De åkte runt i gårdarna och spelade och sjöng. Och hade en väldig country music folksong tanke på liksom sin egna rutiner så att säga. Och på så sätt var de ju lite av föregångare till, ja, det som vi kallar för spelemän idag. Här är en annan som handlar om spelemän. När en spelman blir misshagar en husbonde, så skola spelmannen upphängas det här står ju rumperhöre, men rumperhöre är alltså det lilla behåring man har akterut, så att säga, alltså rumphåret helt enkelt. Så skola spelmannen i fråga hängas upp i rumphålet på byatavlan, varpå sedan hela bygden skola passera revy och kasta levande grisar på spelmannen, indränkta i sot och svinpäls. Och en gris indränkt i svinpäls är ju helt enkelt en gris, eftersom den har ju svinpäls runt omkring sig. Sådär. Så det fick man ju gratis. Skulle man mot förmodan ha en gris som inte hade svinpäls runt omkring sig, ja, då fick man beklä svinet med päls igen helt enkelt. Om man bara hade en pälslös gris, vilket var mycket ovanligt på den här tiden, eftersom pälslös fabriker inte fanns. I alla fall inte i den industriella skala som vi har idag. Här är en annan. Att riva sig väldigt hårt med naglarna i ansiktet samtidigt som man springer gråtande genom ett tätt buskage har dubbel verkan. Aha, det var intressant. Alltså, du river dig i ansiktet och gråter, så då blir det liksom märken då, antar jag. Och sen springer du genom ett buskage också, då blir det liksom extra. Ja, och framförallt så är det väl så att de här buskaget förstärker de redan befintliga märkena i ditt ansikte, så att de blir djupare och större, och det behövs inte. Det är som kaka på kaka, va? Det är som att äta både ost och kaviar på en macka till exempel. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Fortsätt läsa, tack. Mm. Ty, säger skalden. Oppa epops ska man propsa en mops. Vad är det där för någonting? För det där har jag hört förut. Det sa ju min pappa och min pappas morbror till varandra och till oss barn. Och vad är det? Är det något så här Hasse och Tage eller Povel Ramel grej? Det är det säkert. Det är säkert någon slags gammal. Det där man borde kanske liksom kunna googla det. Jag ska göra det sen. Ty, säger skalden. Oppa epops ska man propsa en mops. För det är jag uppvuxen med. Nu, Arne, ska jag berätta för dig om olika saker som jag är uppvuxen med. Jag har säkert berättat det förut i podden. Den här är jag uppvuxen med. Den här, så får du gissa var det kommer ifrån. Nu är det en tid på dygnet då det spöka, då griftgård gapa, då helvetet sin pestdoft andas över världen ut. Varmt blod jag kunde dricka nu och göra vad bitter dag med bävan skulle se. Var kommer det ifrån? Jag kan avslöja att det är en pjäs. Några ledtrådar, okej. Okay. Den pjäsen utspelar sig i ett nordiskt land. Men det är inte skrivet av en nordisk författare. Författaren är från England och levde på 1600-talet, 1700-talet. Det är från Hamlet av William Shakespeare. Okej, här kommer en annan som jag också som mycket litet barn fick lära mig att recitera. Och månen sken på de dödas ben och de dödas ben gav återsken. Gissa, det är återigen en nordisk historia. Kort. Det är alltså en sång bara, en kort dikt. Skriven av en finlandssvensk författare. Det är alltså ur Fänrik Ståls sägner av Runeberg. Vad var det mer? Vad är det mer jag är uppvuxen med? Nej, nu kommer jag inte på mer. Jo. Nej. Jo, en visa som går så här. Jag är trött, jag vill ej längre leva. Den börjar så. Så att, och sen fortsätter den. Så blir den lite ekivok faktiskt i sin text. Så jag ska inte, jag stannar där. Men nu kan googla resten. Jag är alltså lite mörkt och fräckt uppvuxen. Åtminstone initialt, sen ändrades mycket. det var någon i familjen som kom till tro och sådär. Men det var ganska murrigt skulle jag säga tidigt. Det här var inget du märkte av, Arne, när du gick runt där på gården. Och nu ska jag läsa vidare ur Bondepraktikan. Snälla, kan du bara låta mig få prata? Låt en bonde prata. Låt en bonde, ge en bonde möjlighet att öppna munnen. Det går en ängel från en mus som bär på två förgyllda, nysålda, jättenyrenoverade hus med öppen planlösning. Med lite skapaglädje kan du bygga ditt paradis här. Endast ett stenkast från närmsta pizzeria. Det var väldigt förvirrande. Jag vet, det är mycket som är förvirrande på den här tiden. Man visste faktiskt inte så mycket om någonting. Också det att vem som helst som var lite läskunnig kunde ju ge ut praktiskt taget vad som helst. Jag menar, här till exempel är ett exempel. Till exempel här. Det här är en person som bara har lärt sig skriva men som inte hade en enda kniv kvar i lådan, helt enkelt. Om man till exempel vill tilltala någon måste man säga ord till den personen. Man kan inte gå fram till en person och bara gestikulera. Ja, det är klart att det går visserligen, men man blir förvirrande bemött och folk kan misstolka ens gester såsom profana, vulgära gester om diverse olika saker. Detta är inte lämpligt, alltså behövs ord. Ord är av nöden, annars blir det bara döden. Och så avslutar vi Somna med Henrik den här veckan. Och vi hörs. Det gör vi ju på riktigt. Det var ingen främling. Ring inte mig. Jag ringer dig. Eller ingen av oss ringer. Vi kan väl bara bestämma det. Utan vi hörs bara. Godnatt och så gott. Gå aldrig i spikförsedd riddarrustning med klipinnar, räfsor, vassa spikar och utfällbara boxhandskar bakom din stora arbetshäst som heter Bella. Okej, den var också en väldigt specifik. Ja, jag läser vidare här. För att om du går bakom din häst i dylik utrustning finns stor risk att du kan råka riva, sticka, peta eller boxa din häst. Varpå hästen sparkar dig.